låter tycker jag är väldigt judiskt.
Ja, kanske.
Mm. Visst är det fint?
Ja, jättefint alltså. Vad är det för någonting? Ja, det är fint.
Alltså, åh gud, det här är Pollini. Maurizio Pollini, och han dog igår.
Va?
Ja. Han var 80, så ja. det gör inget till att säga. Jag menar inte
nej,
så,
men det är väl bättre.
Ja, men han var verkligen aktiv in i det sista. Någonting som är väldigt fascinerande med pianister är ju hur de är kapabla till att hålla på upp i 80-årsåldern. För det går ju verkligen inte... Man tror ju att stela fingrar och leder och sånt där ska hindra dem från att spela krävande verk. Men det finns så många pianister som motbevisar det.
Kanske, ja, häftigt.
Har du visserligen jobbat med fingrarna ett helt liv, så kanske det förvisso då motverkar stelhet, vad vet jag.
Ja, precis. Och sen så är det klart, det finns säkert de som också faktiskt får reumatism och så där, och inte kan av det skälet. Men, men det uppenbarligen gäller inte alla, utan en del klarar det här.
Visst. Glenn Gould, som ju väl kanske är världens mest berömda pianist, eftersom han också var så särig på många andra sätt, så skapade han ju verkligen en medial persona om sig själv. Han bodde ju i New York, och du kan lägga upp. Gör så, det är mysigt.
Jag lägger upp mina ben här på bordet för den som inte ser.
För den som inte ser, det vill säga alla utom jag.
Alla utom du. Precis.
Nej, men Glenn Gould gick ju runt i New York med vantar på händerna året runt, och hade även det inomhus. Han var ju super... Han var paniskt livrädd för att göra illa fingrarna. Han hade ju något alltså. Om han inte hade något, då har ingen något.
Nej, men visst, han hade väl något, någon bokstavskombination.
Totally.
Du, men apropå människor som har gått bort, så nu bara för några dagar sedan så dog ju också en av dem som jag har läst mycket, Frans de Waal, en av de stora primatologerna i världen. Han har ägnat sitt liv åt att studera schimpansers sociala beteende. Han skrev en bok, jätterolig bok, som heter Chimpanzee Politics, som handlar om hur de interagerar med varandra och liksom i deras sociala grupper, hur de agerar politiskt på olika sätt.
Var det han?
Ja. Sen har han skrivit ett gäng böcker. Jag har läst flera stycken av dem. Alltså han är ju den forskare som har kunnat visa, eller det är säkert fler som har gjort det för sig. Jag kan ju inte det här fältet superbra, men han är i alla fall en av de forskare som har visat att schimpanser dels har en theory of mind, alltså de kan vara medvetna om vad en annan schimpans inte ser, så att säga. Det kallas för theory of mind. Jo, man kan, alltså, om jag förstår att du tror att det ligger ett äpple i den här korgen, trots att jag vet att det inte gör det,
ja,
då har jag theory of mind. Det kallas så. Det är alltså, jag har en förmåga att föreställa mig din föreställningsförmåga, även om jag vet att den är felaktig.
Ja, men hane tar min fru och leder bort henne bakom en buske, då fattar jag vad för skit han har i huvudet.
Nu var det kanske inte just den, det är så typiskt dig att du gör den association. Nej, men det finns ju ett berömt experiment som man gör för att testa barn, mänskliga barn alltså, inte schimpansbarn. Ja, men till skillnad från schimpansbarn, för att jag byter ämne här lite vilt. Jo, för att se om de är autistiska. För det funkar så här att om man, det så här, Kalle och Lisa, du ska testa Kalle om han är autistisk. Man visar Kalle en tändsticksask och så säger man, vad tror du ligger i den här? Tändstickor, säger Kalle då. Förutsatt att han har sett den sticka förut, såklart. Och sen öppnar man den och visar att det ligger glaspärlor där istället. Och sen kommer Lisa in i rummet och så säger man till Kalle, om vi frågar Lisa nu vad hon tror ligger i den här asken, vad tror hon kommer svara då?
Uh-huh.
Och ett autistiskt barn säger glaspärlor. För han vet ju att det är glaspärlor där, och då borde ju hon säga det, för det är ju sant. Men ett icke-autistiskt barn och schimpanser förstår att Lisa också tror att det ligger tändstickor där, eftersom hon inte har sett att det ligger glaspärlor. Det här är ett sånt där klassiskt autismtest. Men vad Frans de Waal också visade var ju att schimpanser har, så att säga, moraluppfattningar. De agerar utifrån en slags grundläggande moral, så att säga. De kan trösta, de kan sörja.
Så saker var tydligt rätt och fel. Man sätter gränser.
Ja, och de kan ha en känsla för rättvisa, vad som är rättvist och inte rättvist och sådär. Så det är rätt fascinerande. Jag har träffat Frans de Waal en gång och intervjuat honom för Sans magasin på bokmässan för många år sedan. Mm. Och läste honom som sagt. Han dog häromdagen.
Frans de Waal.
Frans de Waal. Jag tror att han är holländare ursprungligen, men professor i USA.
Okej, Frans Hals är ju en annan världsberömd holländare som ju var konstnär. Mm. Men var det inte så att fram tills hans studie publicerades...
Frans de Waal?
Ja, då hade man en uppfattning om djur och schimpanser som visade sig inte stämma. Man trodde att det var en större välvilja i naturen. Nej, men att man trodde att djur hade, att de inte var så grymma och våldsamma. Var det inte att hans studie visade att det där är en Rousseau-tanke som har levt kvar, att det är samhället och den organiserade civilisationen som har de onda faktorerna i sig. Men ifall allt bara får vara ute i naturen så är det ganska välvilligt. Medan då, om jag har förstått det rätt också, så var det så att i hans studie så visade han att ifall det var så att någon från schimpansgruppen försvann iväg, blev kidnappad utav en annan schimpansgrupp. För det höll de också på med, att de tog fångar till exempel, vilket är ju, det är ju jätteavancerat. Grejen är att om någon av de fångarna lyckades, eller gisslantagarna lyckades rymma och springa tillbaka till sin grupp, då så rejected de.
De blev utstötta.
De blev utstött. Mm. Och det var såklart inte för att många kan ju tolka det som en sorts hederskultur. Mm. Att du är oren nu för att du har hängt med fienden. Mm. Men det har ju att göra med att sjukdomar sprids så otroligt lätt grupper emellan. Och ifall man kan hålla gruppen sluten så skyddar man sig mycket mer mot den.
Det kan vara en slags evolutionär förklaring till det beteendet.
Det är inte så att aporna tänkte det såklart, men det var en impuls.
Jag förstår.
Vilket finns hos människan också. Visste du till exempel att när då Columbus steg i land i Sydamerika slutet av 1400-talet och så småningom då så började man ju då upptäcka, så att säga, det får man inte säga egentligen, hela östkusten på USA. Mm. Man tror att de indianerna som dog under de kommande 250-300 åren, att det hade att göra med koncentrationsläger som den vita mannen satte upp och stridigheter och sådär. Men vad som faktiskt gjorde att indianerna inte kunde hålla sin grupp stången mot den vita mannen, det var inte bara att den vita mannen hade mer avancerade vapen.
Utan sjukdomar.
Ja, alltså de dog som kolera, av att den vita hade klivit i land.
Det var ju precis samma sak som hände när Danmark skulle kristna Grönland.
Jaha.
På 1700-talet tror jag det var, och kom dit. Och faktiskt en prästfamilj åkte dit för att missionera och smittade ju ner. Alltså en majoritet av befolkningen dog. Jag vet inte av vad, om det var smittkoppor eller någonting sånt, men de hade ju inget skydd mot detta. Men bara för att svara på din fråga, för det var en fråga initialt. Jag vet faktiskt inte om det är Frans de Waals studie eller om det är någon annans. Men jag kan mycket väl tänka mig att han har varit delaktig i den forskningen som du nämner. Jane Goodall är också en av de stora schimpansforskarna. Hon tror jag var först med att visa att schimpanser kan använda verktyg.
Mm.
Det trodde man inte innan Jane Goodalls tid, men det är ju ännu tidigare.
Ja.
Men det där är ju intressant, det där gruppbeteendet, att man stöter ut den. Det finns ju, det får mig att tänka på, den internationella humaniströrelsen har ju ett speciellt hjälpprojekt i Marocko som handlar om kvinnor som har fått barn, ensamstående mödrar helt enkelt, som stöts ut ur sina klaner.
Exakt.
Och därmed får viss hjälp genom, det finns ju många hjälporganisationer som gör detta, men bland annat humanisterna håller på med just det i Marocko.
Ja.
Och det är ju också ett sånt liknande utstötta beteende, men alltså det finns ju även bland människor, mänskliga kulturer.
Det kan vara samma impuls och likadant i Mellanöstern då, hur en våldtagen kvinna inte ses på ett jättebra sätt i alla fall.
Nej, precis. Där är det ju lite mer långsökt och kopplade till risken för smitta. Sådär.
Nej, det är det inte.
Nej, kanske inte. Ja. Nej, det är möjligt
om
att det
om hon var oskuld eller hon bara varit med en och samma man hela tiden, så är det ur en smittoriskperspektiv.
Ja, kanske finns en sån koppling till det evolutionära. Men du har ju nu specialstuderat Eliade i veckan här, eftersom du har gästat Signum-podden och pratat om Eliade.
Precis.
Jag... Kan inte du berätta lite grann om?
Ja, gärna.
Om
han, eller Michei, som man säger på rumänska. Eliade föddes 1907 och dog 1986.
Mm.
Och han var en av dem som helt enkelt såg till så att religionshistoria blev en akademisk princip.
Mm.
Så att han...
En akademisk... Ja, en akademisk... Vad heter det?
Ja, vad heter
ett akademiskt
det?
Fält, kanske
ja,
man
fält
säger.
Är bra. Ja, fält är bra. Och vad vill du att jag ska berätta? Det är, mycket, alltså, det är så svårt att veta var jag ska börja.
Nej, men jag vet inte. Vi har ju pratat tidigare. Jag har ju pratat om det här märkliga mordet på en av hans lärjungar. Men det var inte det jag tänkte på. Utan om du kunde berätta liksom vad han har tillfört religionsfilosofin. Han blev ju en högt aktad och respekterad professor i USA.
Ja, han grundade kan man säga religionsfilosofin.
Ja.
Eller religionshistoria.
Religionshistorien snarare, just det. Förlåt, det var fel av mig.
Mm. Och ja, han var ju då inte en sån som höll på att sysselsätta sig med att undersöka de ontologiska anspråken eventuellt som de här olika religionerna tog. Det var inte så att han undersökte, stämmer det här metafysiskt? Mm. Eller hur kan den här teorin korrespondera med hur vi lever här på jorden? Mm. Utan vad han undersökte var alltså ett fenomenologiskt fält, vilket betyder att han kollade vad de religiösa utövarna siktade mot att få uppleva.
Mm.
Och vad det kanske var för grundimpulser som gjorde att de gjorde på det sättet som de gjorde i de här traditionerna.
Mm.
Och vilka känslor man hoppades att få känna. Och den osynliga verkligheten bakom de religiösa strukturerna helt enkelt.
Mm.
Hur de religiösa utövarna såg på den. Och han delade då in historien, komplicerat ord att använda sig av, och jag ska förklara varför, i den arkaiska tiden. Och sen menar Eliade att historien tar över. Så att den arkaiska, inom citationstecken, tiden är alltså, man kan säga, ungefär fram till hellenismen. Och hellenismen är ungefär då 300 år före Kristus. Men de primitiva religionerna som fanns innan dess, och som såklart också lever in även under medeltiden och sådär, de menade han hade ett förhållningssätt till livet som så småningom går förlorat. De förhöll sig till tid till exempel på ett cykliskt sätt. De trodde absolut inte på en utvecklingstanke när det gällde tiden, att den är linjär och att den liksom går framåt och att det blir bättre och bättre och bättre. Utan den arkaiska människan, menar Eliade, snarare såg det som att okej, nu här händer den här katastrofen. Nu kommer pesten till exempel, för det är inget nytt påfund, det har ju funnits i alla tider.
Mm.
Och istället då för att tänka som den historiska människan gör när kristendomen har kommit in också, att tecken på världens undergång, för då befinner man sig på en utvecklingslinje som strävar mot någonting. Den arkaiska människan, när ett krig eller en pest hände, tänkte, nu händer det här igen.
Mm.
Hur har vi gjort tidigare när det här händer igen?
Mm.
Jo, vi förhåller oss till den här katastrofen genom att vi kopplar ihop den med vårt religiösa utövande. Man ber på ett speciellt sätt, man offrar på ett speciellt sätt. Och man hjälper också då att tiden i nuet ömsar skinn. Så att man uthärdar katastroferna som pågår och hjälper, trodde man då, den nya tiden som är fri från pest och krig att födas fram i nuet. Man alltså kör ut det nuvarande hemska jobbiga.
Mm.
Och det gjorde också då, menade Eliade, att människan klarar av att förhålla sig till lidande på ett helt annat sätt än vad den historiska människan klarar av. Därför att ifall det är så att, som det, jag tror att han har helt rätt i det, idag så är det verkligen så att vi förhåller oss på ett... Som att det är en existentiell undergång om vi lider. Och vi måste ta bort lidandet omedelbart. Och man är rädd för det på ett helt annat sätt. Istället för att då, som man kunde förr, transcendera lidandet. Och med det menar jag, hur kan jag till och med använda den här plågan som pågår just nu för att förädla mitt inre? Kanske är det så att jag lider därför att jag hade förföreställningar som jag inte borde ha. Kanske hade jag förväntningar som jag inte borde ha. Kanske borde jag omvärdera saker just nu som gör att jag till och med kommer ut ur lidandet när det väl tar slut på andra sidan. Och därmed också är en uppgraderad version av mig själv än den jag var innan lidandet började. För då såg inte jag världen på ett så klart sätt som jag kan göra nu.
Det är intressant. Det är ju många som talar om att, som har gått igenom en väldigt farlig sjukdom och klarat sig, så att säga, att de omvärderar livet efter det och omvärderar saker på ett annat sätt.
Ja, förhoppningsvis. Jag skulle önska att jag hörde oftare människor, för jag är ju otroligt fascinerande om lidandets filosofi.
Mm.
Jag har skrämmande sällan hört någon säga, jag ser på mig själv på ett helt nytt sätt.
Mm.
Det är ytterst, vi lever i en kultur, och jag är inte den som brukar liksom säga att den här samtiden är unik på något sätt, och det tror jag inte att den är heller. Mm. Men jag tror verkligen att vi lever i en tid där man är så dåligt rustad när det gäller självreflektion. Man vet inte hur man gör. Mm. Man har inget språk för det inre livet, vilket gör att vi liksom lullar runt lätt som naiva barn och blir häpna även när något blir jobbigt.
Ja, intressant. Intressant. Många talar ju om att den här samtiden där man ökad psykisk ohälsa och sådär, att ska jag säga att det är en form av grubblerikultur som i andra tider inte har funnits utrymme för att man har haft fullt upp liksom med att överleva och få mat och vad, jag vet inte, men förstår vad jag menar, att det kan ändå finnas någonting i det att vi jag menar ungdomar idag det finns inte något tryck förstås via sociala medier och sådär, men också liksom väldigt mycket tid att liksom grubbla över sin identitet och vem man vill vara och vem man är och på ett sätt som kanske i en lite mer hård kontext, det finns liksom inte utrymme för det.
Nej, jag vet precis inte, det här är ju spekulation. Jag vet inte, men ja, hela vår podd är spekulationer, det är som är så mysigt, jag älskar ju det. Det är jätteutvecklande. Ja. Mm. Men visst, absolut, förr i tiden så skickades man bort till krigsslag när man var en 12-årig pojke, det. Ja. Men en sak som jag har tänkt de senaste dagarna faktiskt, och jag vet att det här kanske inte låter jättebra, men jag vill säga det i alla fall. När man pratar om barn, då brukar man ju säga att uppmärksamhet är belöning. Har du hört det förut?
Mm, mm.
Och jag skulle vilja säga att på sociala medier, men även när man är social med vänner eller bekanta eller på arbetsplatser och sådär, då tror jag verkligen att det är så att om du inte mår så bra, om du har det jobbigt med någonting, då får du väldigt mycket uppmärksamhet i det här samhället. Och tror du att någon får vara med på Nyhetsmorgon TV4 som mår jättebra? Och som vars enda historia är, jag har ett så himla bra liv. Här är allt det vackra som jag har. Och jag har haft det så här jättelänge. Och jag planerar att ha det så i framtiden också. Ingen skulle få vara med där. Utan det är bara så här. Hon överlevde sitt OCD-beteende som hon gjorde att hon var instängd i 22 år i samma hem. Mm. Nu vågar hon se ut igen. Och visst, det är bra att det finns förvisso den dramaturgi i de sammanhangen där det är så här, och nu är det bättre.
Mm.
Det krävs, för att de är så pass intelligenta, Nyhetsmorgon och de övriga, så att ingen skulle orka höra det här narrativet som är så här. Jag hade det fruktansvärt.
Och nu är det värre.
Och nu är det värre. Jaha, men du ser ändå en ljusning, skulle programmeraren säga då.
Nej.
Nej, men du har fått hjälp i alla fall. Nej.
Nej, det är
har du någon som bryr dig om dig i det här då? Nej.
Nej, men usch.
Nej, men det skulle ingen vilja höra.
Nej, och ändå finns det ju tyvärr. Det är ju så här. Ja, men nu blir jag faktiskt där.
Nej, jag ska inte leva dig in i det. Nej, men jag måste bara få
en del människor har det.
Jag vet. Men jag skulle vilja att hela det offentliga injiceras med mer berättelser om folk som har det bra.
Mm.
Det finns jättemycket människor där ute som har det bra.
Mm.
Jag vill att folk ska prata om hur bra de har det. Jag vill höra det. Jag orkar inte.
Och då menar du kanske inte på det här ytliga sättet som sociala medier lever på, att man lägger ut så här.
Nej, det är ju för ljuget.
Det är för ljuget, precis, och väldigt ytligt.
Ja.
Utan, du vill höra berättelser om människor som har det bra på riktigt.
På riktigt, på ett reflekterat sätt har det bra. Var är de? Kommer du på en liksom?
Nej, kanske. Det har du nog rätt.
Sluta ha det så himla. Ja.
Jag vill rekommendera, jag vill göra en filmrekommendation utan den här trekropparsproblemet.
Det är ju en serie.
En serie precis som går nu på Netflix och som precis har släppts. Kinesisk science fiction författare. Jag tycker den är kul. Vi har sett 2 avsnitt i alla fall, och den utspelar sig delvis i Kina under kulturrevolutionen och i nutid. klassisk science fiction som har så här kontakt med utomjordiska varelser, menar jag. Inte utländska varelser.
Det kunde ha varit utlänningar. Så.
men den har väldigt mycket vetenskap i sig. Väldigt mycket fysik. Det är faktiskt kul. Om man är lite vetenskapsnörd så är den väldigt rolig.
Ja.
Den vill jag tipsa om.
Skaparna bakom Game of Thrones.
Exakt.
Eller, jag vet inte de som kanske skrev det. Men det är samma folk på något sätt.
Ja, på något sätt. Jag har den kopplingen i alla fall.
Mm.
Men du, Eliade då, han skrev ju boken Mytologin om, eller Myten om den eviga återkomsten, just det, heter den på svenska. Den har du också läst nu, eller det är den du har läst?
Det är den jag har läst, precis. Och hur de här, alla stora religioner förhåller sig till tiden på ett egentligen då cykliskt sätt. Som den moderna människan inte gör. Men tack och lov så finns ju den här cykliska tanken kvar i infrastrukturen på de stora religionerna. Så att det man egentligen utövar då utan att kanske begripa det, så är det att man genom att upprepa de här stationerna under årets gång om och om igen, så hjälper vi den så kallade heliga sfären att komma in i rummet och tiden. Det är det vi gör genom den här upprepningen. Och i och med att det heliga träder in i rummet, så hjälper vi också då den tiden vi befinner oss i att ömsa skinn. Och att vi själva såklart också ömsar skinn. Så det är en förädlingsprocess som pågår i det repetitativa.
Ja,
vilket ju är vad alkemi egentligen handlar om.
Mm. Precis. Och alkemi som metafor för en inre process. Då tänker jag att
precis.
Du menar.
Mm. Ja. Ja.
Precis.
Vad tänker du om det här, Sturis?
Men,
hur träffar det dig på något sätt? Eller får du någon tanke i huvudet? Eller?
Men det där är ju inte en del av min liksom verklighetsbild eller verklighetsuppfattning. Det är det ju inte.
Nej.
Det kan jag ju säga. Det är det ju inte. Däremot så skulle jag ju kunna mycket väl föreställa mig att det finns psykologiska processer i oss människor som så att säga resonerar mot det där, eller som i någon mening skulle kunna beskrivas på det där sättet, så att säga. Så jag kan tänka, och det skulle jag säga att jag är agnostisk i förhållande till det, om det är så eller inte, men det skulle ju mycket, det skulle kunna vara så, och då är ju den berättelsen liksom en slags, det är en metafor för psykologiska processer då, så som jag ser det.
Den funkar ju jättebra även om man tar bort det metafysiska anspråket. Så
ja, precis. Som idé eller som spekulation eller teori eller vad man vill kalla det. Ja, precis. Ja, men det är ju jätteintressant. Sen hade ju Eliade ett mörkt förflutet också, men det har vi pratat om tidigare i podden, så det ska vi inte göra nu. Han var ju engagerad i en slags fascistisk rörelse i Rumänien på 30-talet.
Utan tvivel.
Men som sagt, blev ju och anses nog generellt som en av de absolut främsta religionshistorikerna.
Jag och John Sjögren i Signum-podden kommer prata lite grann om det där. Och jag kommer lägga ut mina tankar om hur det såklart, ni som lyssnar på podden, det är så förutsägbart, ni vet ju vad jag kommer säga. Och det är att det går alldeles uppenbarligen utmärkt att ha varit gammal fascist förr i tiden. Och samtidigt ändå när man är på i medelårsåldern och även upp på ålderns höst, komma fram till alldeles utmärkta idéer.
Ja.
Inom något. Jag kanske inte skulle lita jättemycket på honom om han höll på att skriva mycket om demokratins nödvändighet.
Nej, exakt.
Det är en annan sak. Håll dig borta sak. Från det.
Men det är ju samma sak med konstnärer eller musiker. De kan vara ha hemska egenskaper men skapa fantastisk konst fortfarande. Så är det ju. Så är det ju. Det skulle ju bli en kort podd idag, så jag tror att vi ska runda av nu.
Vad ska du göra nu?
Nu ska jag undersöka min videopoddutrustning, eftersom jag ska göra en del digitala föreläsningar och intervjuer med amerikanska författare. Så jag måste få det där att fungera ordentligt. Det är inte helt okomplicerat. Jag använder en programvara som heter StreamYard. Och om ni lyssnare känner till bättre videopodcastsystem, så får ni gärna tipsa på dgg@groundcontrol.se. För jag kan inte det här riktigt. Jag vill hitta det bästa såklart. Och får det funka tillsammans med min poddstudio och tekniken här som vi har här hemma. Mm-hmm. Vi har ju för övrigt, du och jag har ju idag möblerat om i vår poddstudio.
Ja.
Och det var väldigt mysigt. Nu sitter vi i fåtöljer och har faktiskt gjort om ganska mycket här. Du måste ta någon bild.
Ja, jag har gjort det.
Och lägga ut sen på
det ska jag.
Vårt Instagramkonto. Alltså, för det här blev ett lyft.
Jag inser att du kanske har en tendens att inte riktigt se när du samlar på teknik på en och samma plats.
Att det blir lite overloaded, menar du?
Ja, men det ingår liksom inte i din perception
det. Nej, exakt.
Jag kan ju ha en sån svart fläck, vet vad det är?
Nej.
Mer växter.
Att du vill ha det?
Ja. Det, att vi, det kan ju sluta med att vi bor i en djungel här inomhus. Att det är
men nu
tropiskt.
Har vi ett jättefint citronträd här bakom min rygg just nu.
Jättefint.
Som jag har skaffat. Men det var väl jättebra. Och jag tycker det är kul att testa förändringar. Nu sitter vi i fåtöljer och det är ju faktiskt jättemysigt att podda i en skön fåtölj till skillnad från en barstol som vi satt på tidigare.
Ja. Jag vill också säga att nu är det påsken vi står inför.
Mm.
Och det kommer bli så att nästa poddavsnitt läggs ut på söndag om en vecka, ungefär vid den här tiden som vi lägger ut idag. Och det är alltså, ja, men söndag eftermiddag.
Mm.
För jag kommer tillbaka från Småland på lördag.
På påskafton.
Ja, och då kommer jag laga mat.
Då kan vi inte podda. Nej, just det. Så det
och
blir
sen
en liten
så är vi försäljning. Själva här på söndag, så då kanske vi kör.
Då poddar vi.
Så då poddar vi, ha så trevligt.
Men vi har ju just släppt ett extra avsnitt också, vår live talkshow från Soho House om AI- medvetandet och tänkande maskiner. Det finns ju både på YouTube, på Fritankes poddkanal eller videokanal, och så finns den som ljud här på Gyllene Grenens poddkanal. Och den vill jag faktiskt rekommendera. Den är ju spännande, alltså den diskussionen. Vi har ju tre eminenta gäster där. Åsa Wikfors, filosofiprofessor, Gustav Söderström, AI-expert på
och
Spotify.
Min nya bästa vän i livet.
Anders Sandgren, ja, som är ju AI- och datavetenskaplig forskare, filosof kan man säga.
Ja.
Tillsammans med Nick Boström i Oxford. Ja, ni connectade och hade roliga diskussioner både innan och efter och under själva talkshowen. Det var kul.
Det var väldigt kul. Han kan ju verkligen så mycket allt om allt. Så när jag mejlade honom och skrev till honom att jag ska podda om Michel Eliade.
Mm.
Vad har du på honom? Och då skrev han ju, han hängde med Thierry Chardin i Paris.
Just det.
Och bara att han vet vem Thierry Chardin är helt otroligt. Thierry Chardin var ju jesuit och biolog samtidigt. Forskade jättemycket på evolutionen.
Mm.
Och var ju alltså kompis med båda Huxley-bröderna, otroligt nog.
Aha.
Framförallt Julian.
Julian Huxley, det kan jag tänka mig. För han var ju ordförande för UNESCO på 50-talet och höll ju på med biologi, ja precis.
Mm.
Och brorsan Aldous Huxley är ju författaren, Aldous Huxley.
Precis,
det är värld.
Bra namn alltså.
Ja men exakt, det var ju kul att ni connectade där.
Han ska vi ha med i podden. Han ska ju komma och äta middag hos oss förhoppningsvis. Då gör vi det gemensamt med honom, tänker jag.
Ja, jättebra idé. Jag ska ju snart göra en poddintervju också med författaren till en Max Planck-biografi som vi ska ge ut. Max Planck som ju var pionjär inom kvantfysiken. Så att, ja, det är mycket spännande på gång. Men nu, ja.
Och eftersom, som jag brukar säga, vi strävar efter världsherravälde, du och jag, med vår podd, Den gyllene grenen, så vill jag be er, sprid oss så mycket som ni bara kan, så att det här underbara hjärnviruset som vi kanske är får fäste i nya psyken och själar.
Helt rätt.
Så rekommendera gärna podden, skicka den till folk och även YouTube, där vi finns ju på med vårt senaste AI-samtal.
Just det, på Fritankes poddkanal finns det, ja, precis.
Vi finns också på Instagram. Ha en mysig söndag.
Ha det bra.